Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Gott att se er vänner. Marcus heter jag, pastor här i församlingen. Har äran att få predika nu över, ja, vi följer den röda tråden den här hösten, och det är gamla testamentet vi rör oss i, och vi har gått igenom allt från skapelsen då, från skapelsen är en bra start, sen har vi gått igenom urhistorien och hur Gud handlar där, och sen hur han kallar Abraham som en person liksom, som han kallar för att göra ett stort folk av. Och vi har fortsatt prata om Abrahams son Isak och Jakob. Och hur Jakob får 12 söner som blir Israel. Alltså han får namnet Israel, han får 12 söner som blir 12 stammar. Det här blir ju ett folk av det här som är i begynnande i de här texterna vi är i nu. Och det här folket har fått ett löfte att gå in i det förlovade landet. Det är ju ingen enkel resa, det är inga enkla texter heller. Det här med att ta sig in i landet, det är mycket krig och svårigheter att förstå. Och samtidigt så tror jag det är väldigt viktiga texter för oss att öppna oss för det finns en andlig verklighet för oss som Jesus troende, för oss som följer Jesus, att få gå in i landet på ett andligt sätt. Det talas om Guds rike. Jesus talar själv om Guds rike ska bryta fram. Guds rike är ju inga fysiska gränser så, utan det är där godhet sker, där befrielse sker, där frälsning sker, där goda saker sker och mörkret får ge vika, där bryter Guds rike fram. Så jag tror vi ska alltid, när vi läser de här texterna också, ja men be Guds ande visa på vad betyder det här för mig idag, för församling, vad det innebär att vara församling idag. Det är ju inte en kamp mot människor, skriver Paulus, det är en andlig kamp. Inte mot kött och blod, men det är ändå en kamp om människors liv och frälsning. Och där har vi en viktig roll att spela som församling. Just nu är vi då i, förra söndagen fick Benjamin svettas lite kring domarboken. Det är en jättesvår bok, för den är mer eller mindre barnförbjuden vissa texter. Det är riktigt mörka saker som sker där. Och samtidigt är det en fantastisk bok, för du får läsa om vissa domare som Gideon och Simson och den sista domaren Samuel, som är en av mina favoritgestalter i Bibeln, hur de lär sig lyssna på Gud och hur Gud använder dem. Och dessutom så dyker Herren själv upp i form av en ängel som vi kallar för Herrens ängel, och det är väldigt spännande läsning. När ni kommer till svårigheter i de här böckerna, slå inte igen Bibeln och säg jag ska aldrig mer läsa Gamla testamentet, utan fortsätt gärna att läsa. Ibland får man hoppa över det man inte förstår. Jag kommer idag lyfta fram en av de svåraste verserna som finns, som gör att många faktiskt slutar läsa nästan Gamla testamentet. Vi är på kungatiden nu, när domarna, de har varit ledare som har rests upp av Gud för att hjälpa folket, för att frälsa folket. Och den sista domaren är Samuel, han är en profet också, en väldigt stark profetisk gestalt som får i uppdrag att smörja en kung. Israels folk vill ju ha en kung, och Samuel går till Gud och säger, va? De vill förkasta dig, de vill ha en kung nu. Det är du som ska vara kung. Ja, men säger Gud, det har du väl rätt i, men de ska få en kung. Och Gud förklarar för Samuel att det kommer ju bli lite jobbigt, för det finns ingen rättfärdig. Kungarna kommer inte kunna bete sig riktigt som jag vill alltid. Det kommer bli problem, ungefär så säger han. Jag vill ju, det är många kapitel här att prata om. Vi är i Samuelsboken, och som sagt, jag vill uppmana er att läsa, leva i de här texterna innan predikan. Till exempel Karo ska predika om kung David nästa söndag. Läs lite i de här böckerna om Samuelsböcker om David, så är ni förberedda. Vi kan omöjligt ta med alla texter här, så vi kommer göra lite nedslag på verser här och där. Men de har begärt en kung i alla fall, och Samuel han får i uppdrag att, ja men det finns en ung man som heter Saul som du ska smörja till kung. Ska man läsa hur den här unge mannen Saul beskrivs vara huvudet längre än alla andra. En lång och ståtlig man som var vacker att se på. Liksom, utseendet var liksom, wow, han ska nog vara kung. Men vi kommer möta i texten här att han faller i sitt inre. Och det finns saker som, det är ganska tragiskt story kring Saul. Han kommer att avfalla och bli ersatt med kung David sen. Men det börjar bra. Hans första år kan man säga börjar bra. Han är ödmjuk där. Han blir smord av Samuel som kung. Och han får vara med och bekämpa Israels fiender. Då. Det är filisterna som... Ja, men som går emot Israel och vill på något sätt bara vill kriga bort dem. Men här är en kamp som man får följa genom stora delar av Gamla testamentet. Ja, men vi kan, jag nämner lite grann. I kapitel 13 så ser vi hans första olydnad. Titeln på den här predikan kan vara lydnad är bättre än offer. För det är vad han får höra. Lydnad är bättre än offer. Samuel får säga det till han. För han lever i olydnad. Det visar sig många saker som... När man läser de här texterna sakta så får man en känsla. Eller jag får i alla fall en känsla av att något är fel. Alltså, nästan från start. Han har ett bra år här. Och läser vi då i kapitel 13. Så först och främst så är de i krig. Han står i... Han har... Då står det att han har 3000 man. Hans son Jonathan är också en ung modig krigare som också har fått vara med och riktigt reta upp de här filisterna. De går dit och liksom vinner vissa delstrider. Och de här filisterna blir så upprörda. Och de blir som så, de kraftsamlar. Och vi kan bara ta en text som hjälper oss med kontexten. Hur de lyckas samla en gigantisk armé. Och ni får lägga märke till hur skrämda israelerna är här. Jag vet inte vilka verser vi kunde med här. Men jag läser från första Samuelsboken 13. Vers 5, 6 och 7. Alltså här står det. Filisterna samlades då för att strida mot Israel med 30 000 vagnar. 6 000 ryttare och fotfolk. Så talrikt som sanden på havets strand. Alltså det är en bra... Det drog upp och slog läge vid Mikmas öster om Bet-Aven. Och när israeliterna insåg att det var i nöd eftersom folket var trängt så gömde det sig i grottor, snår och klippor, i valv och i gropar. Och sen står det här vers 7 också. Några av hebreerna gick över Jordan och in i Gads och Gileads land. Men Saul var kvar i Gilgal och allt folket som följde honom bävade. Det är alltså tydligt här hur rädsla har kopplat greppet om dem. Och det är inte konstigt med den jättearmén som kommer emot dem. Och nu, det är liksom stor armé, stor rädsla. De gömmer sig till och med i, jag tror det till och med står gravar, grottor och där de kan. Va? Så att, det finns inget mod här, det är borta. Och det man kan läsa vidare i texten, så det Saul behöver göra, han behöver vänta in profeten Samuel. För Samuel som profet ska offra och fråga Herren, få ledning. Och det är liksom, det gör han inte. Eller han väntar ett tag. Men han tar saken i egna händer. För folket, han är rädd att folket ska dra sig undan och börja liksom bli oroliga av folket. Och, nej, men han sätter igång och gör det han absolut inte får göra som kung. Utan det som profeten skulle göra där. Ta hand om offer och det här. Fråga Gud grejen. Och Samuel kommer lite sent. Bara lite sent. Och precis när han är klar med det här. Och redan där. Så det här är en ganska grov felsteg som han gör. Saul här som kung. Och här börjar det så att säga. Jag hoppar lite texten. Jag kan inte läsa allt här. Men ni får läsa själv där i kapitel 13. Sen kommer vi till kapitel 14. Då är det som ett kapitel där alltså Samuel har varit tydlig med Saul. Att du måste lyda Gud. Kommer vi till kapitel 14 så då lyckas ändå Sauls son Jonathan Det är också en spännande text. Då lyckas han utföra ett hjältedåd där han klättrar upp för några klipper där han och hans väpnare lyckas besegra ett fäste där på 20 man. Det är inte så många, men det blir en sån seger. Och Gud använder det där då och skickar över fruktan som israelerna har på motståndarna. Och det vi kan läsa bara för att ni får se. Vi kan ta kapitel 14, vers 15. Så ser vi hur det står. När han har vunnit den segern så är det som en skräck som sprider sig till fienden. Då spred sig skräck i lägret på fältet och bland allt folket. För posten och det som gått ut på härjningståg började också darra. Marken skakade och det spred sin skräck från Gud. Nu flyttas den här rädslan tillbaks. Och det är Gud som skickar tillbaks. Och det, är liksom, det här ger ju israelerna ett mod då på nytt. Och då står det att Saul han blir som tok. Han ska iväg och kriga bort dem. Nu är han upprörd och nu ska han minsann hämnas så mycket han kan. Men jag ska ta fram en vers till som visar lite grann att han struntar i att hans män är helt slut. Och han kör på. Ta fram vers 24 så ska vi se vad han säger. Fast den Israels män den dagen hade drivits hårt så band Saul folket med denna ed. Och nu kommer en förbannelse. Det här är märkligt. Förbannad är den som äter något före kvällen när jag fått hämnd på mina fiender. Ingen bland folket smakade då någon mat. Urtrötta, hungriga armén har fått ens styrka sig. Varför gör han det här? Det här är bara konstigt. Och läser vi texten där så ser vi att Jonathan, hans son, hör ju inte att han drar till med en konstig förbannelse här. Så han äter ju av en lite honung han styrker sig med där. Och genast så slås hans ögon blir matta. Här kan ni läsa själv. Jonathan blir drabbad av det här. Och ser väldigt dåligt. Och nu går det inte lika bra för Saul heller i det här. Att liksom, han känner att det går segt. Vem är det som har brutit det här? Och läser vi den texten så ser vi att det kommer fram att det är Jonathan. Och Saul är stenhård och kall. Till och med hans egen son, du måste dö. Alltså, folket får steppa in och rädda Jonathan. Nej, han är en hjälte. Du kan ju inte... Så det är någonting här som håller på. Jag tycker det är konstigt. Och barkar. Det kommer bli värre. Filisterna kommer här undan. Och en tid går. Så kommer vi till kapitel 15 och där sker ju nästa olydnad. Det är där då den här rubriken kommer från också, omlydnad. Och det här är en svår text som jag tänkte, jag vet inte om jag är klok som tar fram den här versen. Många skulle ha sagt, den här hoppar vi över. Men jag vill visa er alldeles strax på en av de jobbiga verserna. Det kommer ett folk som heter Amalekiterna. Och Amalek var deras ledare. Han möter vi redan i Moseböckerna. Som den första som han kommer från Esaus släkt. Det är egentligen kusinerna. Man kan säga de onda kusinerna. De är kända från Moseboken för att vara de första folken som attackerar och angriper Israel. När de har kommit ut ur Egypten och går där i öknen. Och det är hur det går till som är så ondskefullt. De ligger på lur på de gamla och liksom barnen. Och de utstuderar att ge sig på de oskyldiga och svaga och liksom dödar dem. Så det är en fruktansvärd sak som händer. Och utifrån det så blir det en order från Gud att de här behöver utrotas. Det här ska... Och nu är vi där i kapitel 5. Det är Saul som första kung får det uppdraget. Att nu står de där inför Israeliten. Nu ska det ske. Och man kan läser man på lite grann om de här amalekiterna så ja, du hamnar i liksom mishna och rabbinsk tolkning som lägger ut ganska ordentligt hur de här var. De höll på med häxkonst. De till och med drack blod, skriver en del. Och det fanns en liksom förklaring till den här sjuka beteendet, onda beteendet, att de var okkultister. De var verkligen Och det finns, det kan jag säga redan nu också, det finns en serie, jag vet inte om ni brukar se på tv-serier som man gör idag. Det finns, om du har något som heter Amazon Prime så kan du se vad heter den? House of David tror jag. Det handlar om en ung David, han är inte kungen. Och det handlar om precis det här, hur kung Saul ska strida mot just amalekiterna. Och då visar det sig, de har tagit med den tolkningen att de är okkultister, det är en häxkung det här som kan kasta förbannelser och grejer. Så att de tar den tolkningen, jag vill bara tipsa om den scenen, se den gärna, men läs Bibeln efteråt så kolla vad som stämmer. Så det här är allvar. Och Saul kommer misslyckas i sitt uppdrag här. Men vi tar fram vers. Nu tar vi fram de två svåraste texterna. Man kan svetta sig med de här texterna. Vi kan börja med första Samuelsboken 15 och 2. Sen kommer vi snart till kapitel 3 där. Så säger Herren Sebot, jag ska straffa Amalek för det han gjorde mot Israel när han ställde sig i vägen för honom då han drog upp ur Egypten. Och så kommer vers 3. Han är beredd. Dra ut och slå amalekiterna. Vig allt det har att förintelse. Skona dem inte utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, kor och får, kameler och åsnor. Ja, den här orden verkar ju fruktansvärd. Vad får man för gudsbild av det här? Och det här är liksom många liksom, men det här handlar ju om folkmord och det är en total slakt. Men grejen, och det jag tycker är så viktigt att lyfta fram, det är att det finns en förklaring på det här språket. Det är inte ett folkmord, det är inte vad det ser ut att vara. Om man läser det bokstavligt, det finns en förklaring som man behöver ha med sig när man framförallt läser gamla testamentet, men också vissa delar av nya testamentet. Det kallas för hyperbolisk krigsretorik, alltså medveten överdrift. Jesus gör det här när han säger, riv ut ditt öga, hugga av din hand. Men går vi tillbaka till det här så jag satt och läste faktiskt en hebreisk student som gjorde en avhandling om precis den här texten, som menar att det är till och med ett poetiskt, liksom, man kan följa det här, hela den här versen så, som en ja, och det ska inte förstås bokstavligt, utan det är en medveten överdrift, helt enkelt. Det betyder helt enkelt att vi ska krossa dem, vi ska vinna seger totalt. Man skulle kunna lägga liksom en modern beskrivning här, att om vi går på en hockeymatch eller fotbollsmatch så säger vi ska fullständigt krossa dem. Det betyder inte att vi ska gå och krossa dem, vi ska vinna matchen totalt. Så det är egentligen det som är väldigt viktigt att få med sig då och då. Det här sker också i domarboken, eller i Josua bok sker det också, när det beskrivs som att kananiterna ska förintas. Men grejen är att direkt efter, fast ändå med förintade, så möter vi kananéer där. Och på samma sätt här, i vers 8 här förklarar att Saul faktiskt vigde allt folket åt förintelse. Men vi kommer möta flera gånger amalekiter, bara i den här boken. Och i krönikeböcker och så vidare. Men säger du då? Ja, men Saul kanske inte gjorde vad han skulle. Jo, det är precis det som kapitel 15 säger. Han gjorde det. Vigde dem mot förintelse. Så det här är väldigt viktigt. Jag vill bara skicka med det. Jag tycker det är viktigt. Det här kan jag också berätta för folk som känner så här. Nej, men Gud är för folkmord och det här är hemska texter. Nej, men det finns faktiskt en förklaring som hjälper oss att läsa de här gamla texterna. Så jag kände att jag vill ta med den här, jag vill ge en förklaring. Slå inte igen Bibeln och bli upprörd. Jag är upprörd får du väl bli. Och det finns svåra saker som vi inte begriper, det är inte det. Men det här är hyperbolisk krigsretorik. Vad Saul nu gör är att han tar av deras bästa byten, kommer, och inte bara det näst bästa byten också, han kommer ta för sin egen del liksom, som egentligen de kanske folket som överlevde där, kvinnor och barn, hade behövt. Nej, men han tar det också, och dessutom så sparar han den här kungen, Agag heter han, och som sagt, ni får läsa själv i kapitel 15. Varför sparar han överhuvudtaget den kungen, om du nu är han är intresserad av hans okulta liksom. Han har själv hållit på med förbannelse. Jag vet inte. Man kan bara fundera varför han sparar honom. Men Samuel kommer i alla fall och ser vad han har gjort. Och säger, det här är så fel. Du har varit olydig nu. Nu kommer Gud välja en annan än dig som kung. Själv han stolt. Han reser en staty över sig själv faktiskt. Märker man Saul. Han tycker han har gjort det så bra. Men vi kan ta fram egentligen huvudverserna här i kapitel 15. Det är vers 22 i första Samuelboken 15. Så står det så här. Då sa du Samuel, behagar det Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som om man lyssnar till Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett. För upproriskhet är trolldomssynd. Och trots synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung. Det som hänt innan det här att Samuel inte ens, han skyller på folket, det var deras fel. Han gör ofta så, han skyller vidare. Han tar inte ansvar för det han har gjort. Men det här är mycket märkligt i den här texten tycker jag. Dels är det så starkt för han säger, ja men vi ska offra till Herren här. Nej men lydnad är bättre än offer. Lydnad är det viktiga. Framförallt för dig som kung, Israels kung. Och det är det han misslyckas med. Sen kopplar Samuel där konstigt nog till trolldomssynd. Och det är det jag hittar som ett spår när jag läser om Saul. Han till och med förbannar, han sparar den här kungen. Han är under trolldomssynd. Kraft så att han blir förhärdad och det kommer i alla fall sluta med att han till slut går till en riktig häxa och försöker frammana de döda. Det är liksom så hans liv slutar, så det finns som en konstig tråd i Sauls liv och han kommer i nästa kapitel, Guds ande kommer vika från Saul, han kommer öppna sig för onda krafter, till och med en ond ande som, så det är liksom, ja men det är tragiskt. Men grejen är, och det är det vi ska ta vidare härifrån det här, lydnaden är en nyckel. Lydnad är bättre än offer, det ska vi fortsätta med just nu. Har det med oss att göra? Ja, det har det faktiskt. Som sagt, Saul gjorde fel och han, alla kungar gjorde fel. Kung David sen som är känd för att enligt Paulus han lydde Gud, han var en doer. Men han gjorde ju massa fel ändå, men skillnaden var att han på riktigt ångrade sig, blev förkrossad och omvände sig. Medan Saul inte tog ansvar. Jag inte. Han liksom skickade vidare det på folket och skyllde ifrån sig. Så det är en stor skillnad. Och då blir man utbytt av Gud. Och storyn fortsätter. Som sagt, läser ni vidare. Det kommer få ett tragiskt slut. Det tar ju några år innan han fysiskt blir avsatt och innan David får bli kung. Men han kommer att försöka döda David flera gånger. Ni har hört om det här. Det finns väldigt många kapitel om David också. Läsa spännande story. Men Saul han jagar David. Saul, ja, han beter sig konstigt. Det kommer som sagt sluta med den sista olydnaden är att han går till en okult praktiserande häxa då. Och blir dömd av Gud där och dör sen i ett krig mot filisterna. Så det är en svår story på ett sätt. Men lydnad är grejen som Samuel lyfter fram i det här. Och lydnad är tråden. Hans olydnad i kontrast till den här lydnad. Att lyda Herren är det viktiga. Och då kommer vi in på den andra delen. Jag skulle vilja liksom glida in nu på, är det här för oss idag? Jo men det är det. Lyda är ett fult ord egentligen på ett sätt. Jag menar, när vi är barn vill vi inte lyda våra föräldrar. Ja, vi kanske vill det, men vi längtar till vi blir stora och får bestämma själv. Och bli vuxna. Men grejen är att det är väldigt viktigt att förstå det här med lydnad. Och Jesus, att följa Jesus i ett lärjungaskap. Han var en herre och mästare. Och lydnad är en nyckel. Och det är kanske självklart för några, men det pratar vi kanske inte så ofta om. Vi behöver lyfta fram det och det passar väldigt bra att lyfta fram det just nu när vi har kung Saul i bakgrunden här och det han misslyckas med. Men Paulus, har ni läst Romarbrevet? Det är 16 kapitel. Han öppnar det brevet med att förklara hans kallelse att föra folk till trons lydnad. Han avslutar i kapitel 16 med att hans längtan efter att få föra folk till trons lydnad. Det är språket i Nya testamentet. Och läser vi Apostlagärningarna, som är väldigt spännande, så ser vi att i kapitel 4 och i kapitel 5, i två kapitel i rad, så får apostlarna säga till de som vill att de ska sluta predika och vi måste lyda Gud mer än människor. Det återkommer också, och i kapitel 6 också så står det så här: Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Letar man efter det här kommer man märka att det handlar om lydnad. Och det går tillbaka på hur Jesus talade om lydnad. Och den kan vi ta fram. Lukas 6:46. Jag säger så här: varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Det är en väldigt viktig sak för Jesus. Att följer man han, så har man han som herre. Då gör man vad han säger. Och i kontexten i det här är ju att det är en slätt predikan, som är bergspredikan i Matteus evangeliet. Det liksom den avslutas med liksom de här orden. Alltså den som hör och lyder kommer bli välsignad. När stormen kommer så kommer det här bygget bestå. Va? Men den som hör men inte gör och lyder kommer liksom inte klara det som kommer. Så lydnad är en nyckel för Jesus. Och för oss när vi läser de här texterna är det viktigt att fundera över. Men varför lydnad? Handlar det om liksom en Gud som absolut vill ha underkastelse? Nej. Vi har en god Gud som älskar oss, som vet vad som är det bästa för oss. Vi ska ta en viktig kapitel. Johannes 14:23 ska vi se. Där kopplar Jesus där till kärlek. Alltså vi lyder inte för att vi är rädd för Gud. Vi lyder Jesus för att vi älskar honom. Och men vi läser de orden. Jesus svarade honom, det är mitt i en dialog här. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Han kopplar alltså lydnaden till att älska honom. Vilket är väldigt viktigt att se. Vi lyder inte av fruktan, vi lyder av kärlek. Vi tror att han är Guds son. Vi följer Guds son, Jesus Kristus. Och det är egentligen självklart, men jag tror ibland behöver man ställa frågan: hur ser det här ut i mitt liv? Har jag en beredskap? Vad har jag för inställning till det vi kallar för Guds ord, Jesu undervisning? Har jag en ödmjuk inställning till det? Är jag beredd att lyda? Jag tänker att idag får vi ställa oss den frågan. Hur ser det här ut? Det kan ni diskutera vid fikaborden, tänker jag. Någon gång, kanske nästa gång jag predikar, ska jag våga bryta av mitt i predikan. Att vi får diskutera i bänken. Men jag skjuter på det till nästa gång. Men hur kan det se ut? Ja, men dels har vi Bibelns undervisning. Som jag sa, att ödmjuka oss inför. Det finns ju kraft i Guds löften, i Guds ord. Att tro på dem. Att agera utifrån dem. Det här har vi pratat om förut när vi gått igenom Jakobsbrevet. Att vara ordets görare. Inte bara sitta och höra och liksom gå och dricka kaffe och så går du ut i andra örat. Och det som händer nu, det jag ser händer i det här landet, mycket bland ungdomar, de upptäcker ett sätt att läsa Bibeln tillsammans. Mycket på bibelskolorna som är nu också. De får en glöd för de läser tillsammans och tar alltid med den där frågan. Hur kan vi praktisera det här? Och liksom inte bara läsa för att få kunskap, utan hur kan vi göra det här? Så Bibeln är väldigt, väldigt viktig. Sen tror jag också på direkta tilltal. Jag tror vi har den levande guden inom oss. Jag tror Guds ande talar till oss. Påminner oss om saker. Och där gäller det också att vara modig. Jag har misslyckats själv när jag vet att jag har fått från Gud saker förr i tiden. Folk jag ska prata med när jag inte har liksom vågat. Och liksom det har man fått omvända sig från. Jag vet inte riktigt om Gud sänder någon annan, men Men det är jobbigt när det händer. Och sen får man vara beredd och liksom, att den levande guden bor med. Guds ande vill leda. Så är det med apostlarna och Paulus och gänget i apostlagärningarna. Guds ande kan säga stopp. Du ska dit. Och så vi kan verkligen bli ledd av den helige ande tydligt. Det här mötte jag i alla fall. Och det kanske jag nämnt några gånger. Jag mötte 2014. Eller 2015 var det kanske. När jag var i Indien och fick möta en rörelse som hade fått uppleva just det här. En stor väckelse. Under 20 års tid hade miljontals människor nått med evangelium. Och det var bara för att de hade börjat praktisera. Vi skulle faktiskt undervisa. Jag var ung pastor på den tiden. Skulle undervisa pastorer där. Jag tänkte, ska vi undervisa dem? Vad ska vi prata om då? Då sa han bara, teach them to obey. Jaha, jag varit nästan provocerad. Lär dem att lyda. Vadå? De ska vi lyda. Ja, men just det, lyda ordet. Just det, lyda. Lär dem att lyda. Ja, och det var så de hade upptäckt att när vi lär oss en sanning i Guds ord så praktiserar vi den. Vi försöker leva ut det. Och det kommer generera Guds rikes kraft. Och det var någonting de verkligen upptäckte. Det finns mycket att berätta om det egentligen. Men jag minns när jag kom hem och gick vi igenom Lukas evangeliet. Och då den söndag morgon när jag skulle predika så vaknade jag. Ofta vaknar man ju med en dröm. Men jag vaknade med att en bil kom emot mig så här. Och jag vaknar upp för att den kommer så nära. Men på regplåten som stannar där så står det. Det står Lukas 8:21 på den. Och vi skulle just predika om Lukas 8. Så jag tänkte att vad är det? Vad är det jag ska lyfta nu? Jag tycker jag läser den här också. Det hör till den här tråden. Då säger Jesus så här. Han svarade dem. Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Det här kommer gång på gång och jag tror att det här är väldigt, väldigt viktigt för oss. Att höra Guds ord och handla efter det. Lydnad, helt enkelt. Det som är med Jesus är att han säger det här för att han vill välsignelse, han vill det goda. Han vill så mycket bra med oss. Men grejen är att han är själv det främsta exemplet på lydnad. Jag vill landa i den också innan vi ber. Vi ska ta fram Filipperbrevet 2, några verser i alla fall där som visar hur han är den som lyder fullt ut. Vers 7-9 så står det om när han blev människa från det himmelska, när han kom in i vår värld. Så står det att när han till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Det är en fantastisk sanning om vad Jesus har gjort. Han har ödmjukat sig, han har varit lydig. Vem har varit lydig? Ja, den mest välkända versen är Johannes 3:16. Gud, Fadern, sen älskade världen så mycket att han sände sin son. Till så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att bara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Han sändes enligt evangelierna som ett offerlamm att gå till ett altare som vi kallar för korset här. Och på så sätt var han lydig ända till döden. Och på så sätt så får vi möjlighet och bli frälsta, vi får möjlighet att få all vår synd förlåten bara på grund av att han blev lydig och var lydig. Så det är något fantastiskt. Och där har vi en möjlighet att berätta för människor att du kan bli fri i din synd, du kan få frid med Gud, du kan få hans rättfärdighet av nåd. Han kommer ta din synd. Det här är evangeliet och det är fantastiskt. Men det kommer utifrån lydnaden. Den största välsignelsen kommer utifrån detta. Sen kallar han till efterföljelse och lärjungaskap. Och vi behöver prata om idag. Hur kan han få vara vår herre? Hur kan vi få lyda Jesus? Yes, och det kan vi ta med oss och fundera på. Har jag beredskap? På vilket sätt? Det här kan man sitta och samtala om. Det handlar om att jag kanske ska våga berätta om min tro för någon. Det säger ju Jesus det sista han säger i missionsbefallningen. Kan det vara att jag ska be för någon? Kan det vara att jag ska uppmuntra någon, hjälpa någon? Hur kan vi leva ut våran tro? Det här tror jag är väldigt välsignat att få prata om. Jag ska säga amen här och så ska vi be en bön. Och jag vill att vi tar med detta. Låt Guds ande få påminna oss om de är bitarna. Jag tänker att det är en perfekt avslutning här att be en bön och göra en överlåtelse. Du säger till Jesus, du är min Herre. Det tror jag blir till välsignelse för oss. Så låt oss be. Far i himlen, vi tackar dig för ditt ord här som vi har fått titta på. Vi har fått titta på ganska svåra verser som inte är helt enkla att förstå. Men vi ser din kallelse till lydnad. Det är inte ett ämne som vi alltid talar om, men vi ser det tydligt i ditt ord här. Och vi ber om nåd att få förstå det, vad det innebär. Vi tackar för att du inte är en grym Gud som kräver någon form av underkastelse, utan du älskar oss. Du bjuder oss in förstås i en vandring med dig. Du ger oss ett barnaskap. Men du kallar oss också till lärjungaskap, att få växa. Det kanske finns saker i våra liv som inte behagar dig, som behöver ansas bort. Och då ber vi om ditt ljus över oss. Jag ber om en välsignelse över oss som församling också, att få vara ordets görare, få upptäcka hur vi i vardagen lever ut våran tro, praktiserar ditt ord. Hjälp oss med detta. Det är våran bön, det är våran vilja. Och vi överlåter oss här och nu till dig, säger du är våran Herre, Jesus Kristus. Tack Gud Fader, vi ber som vi har lärt oss också, ske din vilja i våra liv, i vår församling, i Boden som stad, i det här landet. Ske din vilja, kom med ditt rike. Amen.